Välkommen till Tyresö-radion. Du lyssnar på 91,4 MHz. Och idag är det jag, Lena Hjelmerus, som gör ett första program i en ny serie som jag tänkte skulle heta Oväntade möten. Därför att jag mötte en kvinna här för ett tag sedan. Väldigt oväntat. Vi hamnade bredvid varann på en måltid, en middag för kvinnor, så vi hade ingen kavaljer mitt emellan oss. Och vi började prata och det var nästan så att jag hann att äta. Och då gjorde jag så här att jag har bjudit hit dig och du heter Miriam Hegert. Välkommen Miriam.
Tack så mycket.
Nu ska du få presentera dig lite själv för att jag vet egentligen inte så mycket om dig. Var kommer du ifrån?
Jag är 68 år och är uppvuxen på Lidingö faktiskt, där jag gick i skola och gymnasiet. Vad kan jag säga, mina intressen? Under barndomen har vi varit lite hästar, speciellt att rida och... Jag försöker tänka vad jag ska presentera mig som. Jag var väl en sportig tjej, gick i gymnasiet och skulle bli advokat. Och jag gick naturvetenskapliga linjen. Men hade hela tiden min inriktning på att bli advokat, så direkt efter skolan så började jag på juristlinjen som på den tiden faktiskt var helt öppen för alla. Och det är intressant egentligen om man jämför hur det är idag. Mm. Det spelade, bara var godkänt så kom alla in där. Mm. Och när man ser tillbaka i backspegeln så är det ju många av mina kamrater som var där som hade urusla betyg men som blev jättebra jurister, för att de hamnade i någonting som de tyckte var väldigt kul att plugga. Men jag gick inte färdigt, jag tog aldrig min juristexamen, för att av en händelse så började jag på polisskolan som det heter då. Mm.
Om vi gör ett litet uppehåll där, du och jag är ju lika gamla. Jag är också 68 och då antar jag att vi tog studentexamen ungefär samtidigt,
ja.
68. Mm. Det var ju ganska revolutionerande år. Det var upplopp i Paris och det var demonstrationer bland studenterna i Stockholm. Och jag läste i Uppsala, men du läste i...
Jag läste i Stockholm, men min dåvarande fästman läste medicin i Uppsala och det var det vi kom in på. Ja. Så vi bodde där och jag pendlade till Stockholm. För det fanns ingen juristlinje i Uppsala.
Det var så vi började prata med varandra, för jag sa att jag frös väldigt i Uppsala då, hösten 68, för det blåste kallt.
Ja.
Och då så sa du att du också hade varit i Uppsala de där åren, första åren. Och vi kanske möttes, det vet vi ju inte. Men sannolikt, eftersom då din dåvarande pojkvän var kurskamrat med mig.
Just det.
Ja, och så satt vi på den där middagen och så började du prata då att du hade hoppat av juristyrket, och så frågade jag, men vad gjorde du då? Och då så sa du att du hade börjat på polisskolan. Får man ärligt säga, var inte det ett nerköp?
Ja, det skulle man kunna tänka sig om jag hade gjort det idag, då du lever med studielån. Men på den tiden så var det så att man fick betalt från första dagen man började på polisskolan.
Ja,
så blev man anställd. Och vid den här tidpunkten så var mitt äktenskap lite grann så där i gungning. Och jag kände att det blev dyrt för mig att leva med studielån. Och egentligen var det inte ens det, utan det var av en ren tillfällighet där jag arbetade extra på Södersjukhuset med på nätterna och gruppera blod. Att en av de som körde runt blodet i Stockholm, en av killarna kom upp där och vi kom på och skulle hämta det jag hade gjort i ordning. Och då kom vi på att vi pluggade på juridikum båda två, så sa nej men sluta med det och börja på polisskolan istället. Där har du betalt från första dagen. Och så kom han med ansökningsblanketter till polisskolan. Och jag kände liksom inte att jag fick att jag tog tag i det. Men sen så kom han upp igen och så sa han, har du fyllt i det där nu? Och då sa jag ja. Fast jag inte hade gjort det, för jag tyckte så synd om honom som anställde sig.
Ja.
Och kände att nu får jag gå in och göra hem och göra det direkt. Och det gjorde jag. Och blev kallad ganska snart då till polisen på Lidingö där jag var uppvuxen för en intervju. Och jag bara tänkte, Jesus, vad är det jag har gjort? Men där Och för att gå dit så tänkte jag, hur ska en liten tjej som jag är bara 1,67, komma in på det här? Men jag tog på mig ridkläder och så gick jag upp dit på intervjun, för då tänkte jag att då ser de inte om jag är överkvinnlig eller övermanlig. Men vi satt ju där och jag fick sitta och tala med en kommissarie där i 2 timmar och så visade mig en hel katalog med allt jag kunde bli.
Ja,
allt som fanns, som var valmöjligheter då inom polis.
De ville verkligen ha kvinnor till polisen då?
Ja, jag vet inte det egentligen, men de var ju i alla fall tvungna att ha en intervju med alla som sökte och se om de passade. Men efter 2 timmar så sa hon så här, men jag tror du skulle passa bra för du är en snäll person. Och då började jag undra vilka kriterier som man tog in poliser på den tiden. Men så fortsatte det och jag fick gå till nästa situation, att träffa polismästaren och det ute på Lidingö och några till. Och då minns jag att jag fick en sån här fråga som att, kan du fatta beslut fort? Och så svarade jag att det kan jag om det gäller att sätta mer mjöl i degen, för då vet jag precis vad som gäller. Men jag vill inte fatta snabba beslut med saker som jag inte känner till riktigt, utan jag vill tänka igenom. Ja. Och sen så ställer de den här frågan, varför ska du bli polis som är gift med en läkare? Och då kände jag och svarade också det jag kände, att det är faktiskt han som är läkare, inte jag. Jag har ingen färdig utbildning ännu. Så fick jag gå ut och sitta och vänta och så sa han, är du orolig nu? Nej, så jag. Om inte polisen vill ha mig så har jag världens möjligheter överhuvudtaget. Så det gör ingenting.
Men de ville ha dig.
Ja, sen blev jag ju antagen. Ja. Och sen har jag haft en jättebra arbetssituation där kan man säga. Jag fick uppleva mycket.
Kvinnor, jag kände en annan kvinnlig polis här i Tyresö och hon var väl också ungefär utbildad då på 70-talet och hon sa att det där med glasbitar i handskarna var faktiskt sant.
Att man blev prövad?
Ja, trakasserad kanske också. Mm. Ni var inte så hemskt många tjejer?
Nej, i en klass på 23-24 så var vi kanske 3. Och jag måste ju säga att just på polishögskolan, eller som det då hette polisskolan, så var det kanske inte någon form av trakasseri. Men sen under hela arbetstiden så har det ju varit mycket man kan prata om.
Mm. Det var en machokultur.
Ja, en väldigt stark machokultur. Och där det liksom gällde att vara egentligen duktigare än killarna.
Mm. Så är det ju inom läkarkåren också. Att kvinnliga läkare ska ju helst vara lite bättre än killarna.
Och det gäller ju också alltid att veta vad man talar om och vara förberedd och så.
Och sen födde vi ju barn också medan vi har våra yrkeskarriärer. Mm. Och du födde ett antal barn och jag har också fött några stycken. Så att det är ju också sånt som man ligger en i fatet i karriären. Men du har gjort karriär.
Ja, så jag var ju ute i yttre tjänst och kom ju från lite skyddad verkstad kan man säga, från Lidingö där jag var uppvuxen. Och var ute i yttre tjänst i 10 år nästan och var kvarterspolis i Gamla stan och åkte bilar och så. Och sen fick jag tjänst som kriminalinspektör på våldsroten inne i Stockholm. Och det var, apropå det här med barn, det första dagen jag kom dit så sa min gruppchef, jaha, du har 4 barn så dig får man väl inte se så ofta här, sa han. Och det glömmer jag aldrig, för jag kan precis se hans nonchalanta attityd mot mig. Men alltså den här, att man får vara lite slagfärdig är ju ett sätt att överleva.
Mm.
Så att han fick väl lite svar på tal fast på ett vänligt sätt. Och jag tror inte att jag var borta mer än någon annan där. Men där började ju det som jag tyckte var intressant med utredningar. Och den juridiska biten hade jag ju också till godo från tiden jag pluggade på universitetet.
Du hade båda sidor så att säga.
Ja.
Så då var det först 10 år i yttre tjänst och sen blev det våldsroten.
Mm.
Och sen då?
Ja, sen fick jag faktiskt en utbildning där till organisationskonsult. Så att jag fick förmånen att få en ganska dyr utbildning och blev sen en internkonsult tillsammans med 10 andra inom polisen. Och vi ledde då olika ledarskapsutbildningar och sådana här UGL-kurser som man har tagit från försvaret, utveckling, gruppledare, och samarbetade med militären i det. Så vi fanns över hela landet, så att säga. Det var en kreativ tid faktiskt hos polisen. Man hade både sådana här kurser för, inte empati, men hur estetiken ska vara och så inom polisen. Så att det var väldigt mycket, och man fick möjlighet att ta in vad medarbetarna önskade, och på så sätt arbetade vi. Jag åkte ut till exempel till Fagersta och olika polisdistrikt och jobbade med hela polisverksamheten där i olika grupper, och de fick ta fram vilka idéer de hade för framtiden och så. Så att jag tror att det var en tid då ganska många trivdes.
Mm. Det var ni byggde upp lagarbete?
Ja, vi byggde upp ett lagarbete, och det var ju mycket med teambuilding och sådär. Sen är det ju många perma som bara hamnar i bokhyllorna. Ja. Så är det för alla som gör sånt här. Men det lades ner väldigt mycket pengar trots allt på att försöka få igång någonting som var svaret för de som arbetade nerifrån. Sen efter det så blev jag, så att säga, plockad till polishögskolan som lärare.
Du blev lärare?
Ja, och det var, jag hade inte sökt det, men jag blev tillfrågad. Och då började jag där som lärare, och under den i kriminalpolisverksamhet och så. Och under den tiden sen så fick jag ju en hel del andra uppdrag. Så jag var i Tyskland, och jag var, som det vi kom in på då, i Palestina och i hela Gazaremsan. Och
ja, för då när jag nästan tappade gaffeln och slutade äta, det var när du började berätta hur du hade varit i Gaza. Mm. Nu måste vi ta ungefär vilket år.
Det är slutet av 90-talet, 96, 97, 98. Det som är ju att det är Arafat som är leder i Palestina, och vi var ju, så att säga, vänligt inställda.
Sverige var väldigt inställda till Arafat, och det här är efter Camp David-avtalet när palestinska myndigheten har bildats.
Ja, palestinska myndigheten har bildats, men den är ju inte godkänd.
Nej.
Den är inte erkänd. Den lever ju sitt liv. Och det som blev då, det var ju att Sida gav bistånd i form av utbildning.
Mm. Det var ett sätt för Sverige att stödja ändå Palestina.
Ja, alltså jag skulle kunna tro, ja, det är självklart ett sätt att stödja, för det kostar mycket pengar.
Mm.
Men vi var ju inte ensamma om det, utan vi hade Tyskland och Norge och som också var där och hade personer som utbildade deras polis. Och deras polis på den tiden var 30 000 personer, och deras befolkning bestod av 4 miljoner ungefär då.
Mm.
Så det är ju det var ju mer en armé på ett sätt än poliser. De var uppdelade i olika falanger, så att de hade olika former av kläder. Några höll till och var något för sjön, och andra var gröna som var mer på marken. Men de vi utbildade var de blå, som då var det vad vi kallar poliser och hus som arbetade på det sättet.
Som skulle hålla ordning i
trafiken, och sen så var det ju att utreda brott.
Mm.
Men att hålla ordning också var ju deras.
Mm. Så då som lärare på polishögskolan så får du ett uppdrag av Sida att åka ner till Gaza och utbilda poliser åt palestinska myndigheter.
Ja, det är ju snarare så att jag är aldrig inblandad i den diskussionen. Nej. Utan det är en av mina chefer som en dag frågar, kan du tänka dig åka ner till Gaza och utbilda kvinnliga poliser?
Kvinnliga poliser? Mm.
Ja. För de hade tänkt sig att de skulle få en mer jämställd, hjälpa till att få en mer jämställd situation där. Och det var väl som mycket annat, det är tillfälligheter att jag gick där i korridoren. Men det svarade jag direkt ja på.
Det sa du direkt i korridoren, ja.
Ja, och, men det här var ju också frågan om vilken status är det på utbildningen där nere nu? Och hur ser situationen ut? Och men de kan nästan ingenting. Så att du kan börja med att åka ner och lära dem hur de skulle kunna vara skolpoliser, drar mig till minnes. Det var det första, men jag har inte varit skolpolis, så det tror jag inte att jag kan lära dem. Ja, men du får ta med en kille som har varit det, men han talade inte språk. Jag talade inte arabiska, men jag talade engelska och hade med mig, skulle få tolk där nere då, till det arabiska. Ja. Så det var första gången, och då när jag väl kom ner där och så fick jag ju se att de var ju betydligt mycket duktigare i allting. Man ska verkligen inte underskatta kvinnor. Auditoriet.
Nej, det ska man inte.
Det är en viktig del. Så det var, men det var väldigt trevligt. Men det här,
fick du någon uppfattning om hur länge du skulle vara där?
Jag var ju i, kan man säga, 2 och 3 månaders perioder. Så jag hade eget boende och så. Men inte från början. Utan det här var en löpande utbildning som växte till viss del, att jag kom på saker som behövdes och kunde göras mer i samarbete med de som var där nere. Men i slutändan, eftersom jag arbetade på hela Västbanken i Ramallah och Nablus och överallt, så var jag faktiskt ensam, kan man säga, på mina platser. Så att jag var ju tvungen att ha en hum om vad jag skulle göra när jag kom ner. Men jag fick ju väldigt mycket skapare för de förutsättningar som var på platsen. Det fanns ju varken overheads, det fanns inte tv-apparater. Det fanns, de kunde släppa dit kanske en sån här svarta tavlan. Som verkligen var svarta tavlan. Mm. Så att,
men inga böcker?
Nej, inga böcker, ingenting. Utan jag fick försöka trycka upp. Jag hade ju en tolk som jag kunde få göra vissa saker. Sen, de lyder ju under både palestinsk lag och brittisk och lite fransk. Mm. Så att de har ju inte samma lagsituation som vi har, lagtexter. Mm. Men andemeningen är ju alltid densamma. Mm. Så att jag fick sätta mig in i deras regelverk och försöka ta kontakt med åklagarmyndigheter och rättsväsendet där och få dem här att komma på studiebesök och så. Så det var väldigt mycket att liksom verkligen faktiskt också ensam försöka se behovet och försöka hitta medel för att fixa det.
Mm. Hur stora grupper hade du?
Jag hade på 20-25 och de hade gärna velat ha med fler och sa, då kan du ju bara stanna längre varje dag. Jag var ju helt ensam och jobbade med det här hela dagarna då.
Det var, inte precis någon reglerad arbetstid.
Nej, det tog, och den var ju dessutom förenad med ganska mycket social verksamhet. Inte på ett negativt sätt, utan mer att jag blev hembjuden överallt till de här mina elever. Mm. Och det var ju just tack vare att jag var kvinna, så var det så att jag kunde få komma hem till alla, in i deras kök och vara med deras kvinnor och se allting. Så jag var med i matlagning och jag var med hos de allra fattigaste som bodde i garage och blev bjuden på middag och träffa farfar och så. Men det var oerhört intressant och spännande, men det är ju också något som man ger väldigt mycket av sig själv. Mm. Alla bröllop som jag fick vara med på. Så här, det var roligt. Men det viktigaste var ju att vara där nere och att kanske få fram något budskap om lite mer jämställdhet mellan kvinnor och män. För det var ju en fråga som blev väldigt aktuell, till exempel när jag kom på eller satt där med tjejerna och sa, skulle ni inte vilja dirigera trafik? De hade två trafikljus där i Gaza. Skulle inte det vara kul? Men undrar om det går. Det är väl ingen som skulle lyda oss. Så då tog jag killar som var utbildade av en svensk kollega i trafikverksamhet och lät dem utbilda tjejerna. Och på så sätt så fick de ett samarbete där killarna verkligen stöttade de här, och till slut blev det den dagen de skulle ut och dirigera, och då var TV från Palestina med och så. Och då stod de först bakom dem och hjälpte dem, och så drog de sig tillbaka. Så att det började bli en arbetssituation som faktiskt visade sig under den tiden jag var där. Och det var kul.
Mm. Och det var kvinnor i uniform. Och det var kvinnor
i uniform. Och en del ville ju då ha slöja och så på sig. Va? I olika. Och en del var inte alls. Men allt, de sydde sina uniformer själva. Och det var liksom ingen egentligen regel på hur det där skulle vara. Utan det viktiga var att de kom i jobb. Och det var egentligen grundprincipen för polisarbetet där nere. Att när någon blev arbetslös på grund av att kanske mannen hade dött i tjänst, så plockade de in fler människor, så sänkte de sina löner. Så de var på något sätt solidariska i att så många som möjligt skulle kunna ha arbete.
Hur länge stannade du i Gaza?
Ja, jag var väl där under en tvåårsperiod kan man säga. Sen det som gjorde att det här upphörde var ju att det blev såna oroligheter i början av 98 igen. Så att flera tillfällen var jag tvungen att åka, bli körd till Tel Aviv och få bo där. Medan man var orolig för att jag skulle bli gisslantagen där nere i. Det började bli problem med Hamas och lite allt möjligt. Och då kunde jag få vara borta en och en halv vecka eller två. Så fick jag komma tillbaka och så. Och även konflikt med Israel började ju.
Den hettade till då?
Det hettade till. Och sist, när jag så att säga åkte hem sista gången, för det var ju sista gången faktiskt, så hade jag ju mycket saker och material och kläder och sånt kvar som jag förvarade på deras skola som inom parentes var ett gammalt israeliskt fängelse som var med, vi satt ute med i hyddor och så också. Men då gick ju faktiskt israelerna in där och bombade och förstörde allt som vi hade byggt upp. Forensic Center, vi hade gett dem ganska mycket saker, givit dem från Sverige som bistånd material till teknikutbildningar och sånt, och även allt det jag hade, det förstördes. Och sen vart det så hett där nere då, så att det funkade inte längre att skicka ner.
Jag har träffat en läkare som jobbade lite senare när Gaza verkligen bombades sönder och samman. Och det var bara grus.
Ja, det var bara grus. Och det var det av allt, allt som vi hade skänkt. För jag tror också att vi bistod med nya toaletter och sånt på den här skolan. Att vi köpte så att de skulle få spoltoaletter och skolorna var ju, som det var då, så fanns det ett stort hopp överallt. Och även att man rustade och målade där, vad man hade i de här polisutbildningarna. Och de alla var så engagerade så att säga. Och även gasaborna själva då byggde hotell nere vid vattnet. Men det raserades väldigt fort. Sen har jag inte haft någon. Jag hade ju många kontakter där nere, men det blev så som splittring överallt. Och så att de kontakterna finns inte längre. Mm.
Och Gaza är ju rätt så isolerat också med
Gaza, ja. Gaza är isolerat, men sen har vi ju hela Västbanken i övrigt med Nablus och Ramallah. Och, men jag fick ju uppleva mycket och vara med Arafat. Och,
du har träffat Arafat?
Ja, Arafat har jag träffat och suttit och diskuterat just såna här saker och kan... sa då att ett av problemen är ju att vi har fundamentalister inom, från båda sidor som på något sätt samarbetar och förstör, motverkar freden också. Mm. Så att jag var med när han blev kallad till honom i vissa situationer. Han invigde en polisskola nere i Jeriko. Och han var en intressant person. Fast liten. Han gick mig till axeln bara. Liten.
Du är inte så lång heller. Nej.
Men han sov aldrig två nätter i sitt hem. Utan han hade kollegor då runt om som han bodde hos i varje natt. För han var så rädd för attentat. Mm. Och jobbade ju hela nätterna. Han var... vad jag tänkte när jag faktiskt var där är att så länge han finns så kommer det funka här nere. Men så fort han inte finns, för han var som en landsfader, fast många tyckte att han hade inte var tillräckligt stark i nyperna och så. Men han var någonting som folket ändå samlades runt som ledare. Och det blev ju också sen han dog ett ganska problematisk situation där.
Med Hamas.
Med Hamas, ja. Nej, men det är ju intressant i det hela. Du frågade ju det förut. Det är ju att jag själv är ju dinna egentligen. Och kunde vara där nere och jobba.
Ja, alltså det är bara en sån sak.
Ja.
Som att vara judinna och jobba i palestinska. Idag skulle ju det vara fullständigt otänkbart.
Nej, men jag tror inte det. Därför att det finns... alltså, det är inte så mycket... Det finns många på den sidan som inte håller med om att det ska vara... Som är på israeliska sidan. Som också ser det här som ett problem. Och ser människornas behov på ett annat vis. Men jag är judinna därför att min mamma var judinna. Men jag idkar liksom inte... Jag är inte aktiv som judinna. Utan jag har mer kanske... Ja, men jag är ju konfirmerad i vanligt och så.
Ja, ja.
Men däremot så är ju mitt namn då något som man på UD direkt frågar om. Jag var ju dinna eftersom jag heter Miriam. Så att då sa de att det ska du nog inte berätta där nere när du jobbar. Men jag berättade det faktiskt. Därför att jag var ganska öppen med mig själv om allt. Om vem jag var. Så det här är ju ett ställningstagande som jag fick överväga. Men det var inga problem. Det var egentligen större problem på israeliska sidan att jag var där och jobbade.
Mm.
Det hade de svårare att smälta.
Ja. Mm. Du har någon liten akt hos Mossad eller sådär förmodligen.
Ja, förmodligen. Men jag har ju faktiskt inom parentes haft israeliska chefer hemma hos mig och på polishögskolan också och samarbeta med. Så hemma hos mig hänger det en stor plakett från Gaza som jättetack för all hjälp med polisutbildning och det från Gazaremsan. Bredvid den hänger en stor tackplakett med silver och sånt från israeliska polisen för det jag gjort för dem. Så jag var ju som Matahari.
Ja.
Men jag var ju öppen med det. Så det är ju ingen som inte visste.
Nej. Och sen hade du ju en hög position också.
Ja.
När jag pratade med dig första gången. Ja. Då sa du att du hade så mycket guld på axlarna som man nästan inte såg dig.
Nej, precis. Och det var ju det som också gjorde att det var aldrig något problem för mig att vara kvinna och arbeta där nere. Det var snarare tvärtom oerhört... det var intressant att se hur gärna de ville ha den här hjälpen. Och att det var så att de tyckte att det var roligt att jag var kvinna och kunde det jag kunde, så att säga, och få med mig folk.
Du måste ju ha varit en förebild också.
För ja, och det här... var min mening. Det var min starkaste mening att vara en förebild. Och jag upplever faktiskt att jag nådde dit på många sätt. Och det som var mitt största problem, det är ju min egen öppenhet och att jag är så bara rakt fram. Men det var det första jag sa till de här männen som satt på skolan, som jag satt och drack te med varje dag, att ni får se till mig om jag, så att säga, beter mig fel. Jag är inte flörtig, jag bara är så här. Så tro inte att jag är liksom flörtar med alla er bara för att jag skrattar eller att jag är öppen eller så. Kanske sitter fel, jag ska sitta med benen ihop och så. Men ta mig som en naturlig tjej. Mm. Och det gjorde de faktiskt. Mm.
Mm. Vilket spännande liv du har, Miriam. Och det är ju inte färdigt än, utan det fortsätter ju. Men våran halvtimme här, den är slut. Ja. Och jag har lovat dig en önskelåt. Mm. Så den ska vi sätta på nu. Och det är Change is gonna to come.
Mm.
Det blir förändring. Och,
ja.
Och så är ju livet.
Ja.
Och ett fantastiskt möte.
Mm.
Och vi går vidare,
ja.
Både du och jag, med nya möten.
Ja, ja. Det gör vi.
Tack snälla du för idag.
Tack ska du ha. Vad roligt att vara här. I was born by the river in a little tent. And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. So I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Now I go to the movies and I go downtown, but somebody keeps telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it will. Yes, so now I go to my brother and I say, brother, help me please. But somehow he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there were times I thought I wouldn't last for long. Now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Yes it will. Oh, I know a change gonna come. I said I know.